Prisat vare Herrens namn. Prisat vare Herrens namn. Prisat vare Herrens namn. Jag tror inte vi har prisat färdigt. Det behöver fyllas på lite till. Låt oss prisa lite till. Låt oss stå upp tillsammans. Prisat vare Herrens namn. Prisat vare den eviges namn. Fader i himmelen, vi tackar dig. Tack att vi får vara inför ditt ansikte. Tack att vi får stå inför levande Gud. De andra prisar sten och trä, men vi får prisa den evige våran Gud. Vi får koppla med den levande Guden. Vi tackar dig Fader för din ande. Tackar dig för din ljuvliga närhet. Herren vände sitt ansikte till dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Herren låter ditt ansikte lysa över oss. Vi prisar dig Herre, vi tar emot av din ljuvliga närvaro. Vi tackar dig Fader för din ljuvliga ande. Vi söker ditt ansikte beständigt. Vi söker ditt ansikte. Vi söker ditt ansikte. Vi kommer inför din tron genom blodet från våran mästare. Tack för det höga priset han betalade för mig. Tack Fader för den levande vägen som går ända till det allra heligaste. Tack att det finns en levande väg. Tack att vi slipper dö när vi kommer inför ditt ansikte. Tack att vi får komma inför den himmelska tronen genom våran älskade Jesuas död. Tack för vägen som är öppen. Tack att himlen är öppen. Tack att vägen finns där för var och en av oss. Tack att vi kan få gå på blodvägen. Det bestängda golvet som leder fram ända till tronen. Vi tackar dig Fader. Prisar dig att vi får vara inför dig. Vi ber att din ande ska upplysa våra hjärtans ögon. Så vi får se de hemligheter som du har beredda för oss i den här sena tiden. I den här sista tiden. I de här sista dagarna. Innan Yeshua kommer tillbaka. Herre, vi ber att du öppnar våra ögon. Vi ber att du öppnar våra ögon så vi får se. Vad vi är, vad vi är och vad vi har i honom. Vi prisar ditt namn. Vi prisar ditt namn. Jag tror jag ska spela lite till här på pianon.
Na 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 na. som upphöjer honom som sitter på tronen. Vi har en
Night, night, night.
Kropp som beror av varandra. Vi är väldigt beroende av varandra. Väldigt mycket beroende av varandra är vi. Mycket mer än vad vi tänker eller tror. Det som händer dig, det påverkar mig, och det som händer mig, det påverkar dig. Därför att vi är kopplade till ett wifi-system som heter Messias. Om vi nu får tala i moderna termer. Vi är kopplade i anden till ett olivträd som finns i himlen. Inympade i ett system. Ett träd är ju ett system. Där det finns grenar, men vi är kopplade till en gemensam rot. Och jag har funderat på under många år hur det står skrivet i andra Korinthierbrevet att det förnyade förbundet eller nya förbundet har mycket större härlighet än det första förbundet. Och jag funderar, var finns den härligheten? Har du tänkt på det? Om man läser om när Moshe Rabbeinu gick upp på berget. Ja, innan han gick upp på berget så kom ju den evige med många tusen änglar, står det. Och den judiska förklaringen är att Gud rullade ner himlen som en matta till jorden på Sinaiberg. Himlen sänktes ner lite grann och kom ner till jorden. Och folk blev så påverkade så de stod inte ut med att höra Guds röst. Det var så starkt, det var så mäktigt, det var så stor manifestation av Guds närhet och Guds storhet så att man bad att inte längre få vara med om sådana saker. Och så kommer Rabbi Shaul då och säger att det nya förbundet är lite större. Och då ställer jag mig frågan, har vi verkligen sett det som Paulus skriver om? Och var finns det i så fall? Och hur ska det bli verklighet i våra liv? Och det är temat för den här konferensen. Jag vet inte om man ska skriva någonting, men jag sätter en titel eller jag vet inte vad, men det har i mitt hjärta. Det är att vi allesammans ska få leva upp till det som vi är i Messias. Att Messias ska få bli förverkligad, manifesterad, uppenbarad i och genom oss. Så att den här konferensen, andra kan säga att den konferensen förvandlade mitt liv och jag går, det hände någonting där som inte kan försvinna i mitt liv, så jag bär på mig hela, det har hänt någonting med mig så jag är en helt annorlunda människa ända tills Yeshua kommer. Det är längtan att det ska bli så, och jag ber att Herren ska göra det så. En sak som jag har fått göra omvändelse i, för, av, hur man nu ska prata svenska ordentligt. Det är, jag satt i bilen från flygplatsen mellan flygplatsen i Chile och möteslokalen, flygplatsen i Santiago, Chile.
De hade kommit och hämtat mig. Och så ställde jag mig frågan, hur kommer det sig att det finns så mycket splittringar här i Chile? Det är splittringar bland de kristna, det är splittringar bland de messianska. Och när jag var där förra gången så upplevde jag väldigt kamp. Jag tänkte liksom, skicka inte mig med till Chile här, jag vill inte åka hit. Det var för jobbigt. Jag blev konfronterad vissa grejer då, lärostrider. Jag tyckte inte det var roligt. Och då satt jag vi satt och pratade helt naturligt från flygplatsen. De ledarna som hämtade mig till mötes. De väntade mig på mötet där på kvällen. Och plötsligt så kom det över mig. Nu vet jag varför. Det är så mycket splittringar. Det är för att man bygger församlingar på kunskapens träd istället för på livets träd. Och det har utvecklats lite grann de här tankarna sedan dess. Och såg mönstret. Det är ju samma sak i Sverige. Man bygger församlingar på läropunkter. Om du har rätt i den punkten och den punkten och den punkten, då får du vara med i klubben. Så bygger man församlingar. Och så plötsligt så är det någon som inte är med i den femte paragrafen, del två där. Han är inte riktigt överens. Då får han inte vara med i den här klubben. Då skapas det splittring. Och så blir det olika grupper. Därför man bygger församlingarna på kunskapens träd. Inte på livets träd. Och då har jag fått gå igenom mitt eget liv här. Och tänka lite grann. Hur bygger vi här i vårt sammanhang? Vad är det vi betonar? Är det läran vi betonar eller är det livet vi betonar? Och jag måste säga att jag måste omvända mig lite grann här. Eller mycket. Det är visst viktigt med läran. Men om vi sätter läran som grunden så blir det ett problem. I Efesierbrevet 4 talas det om att vi ska vara ivriga att bevara andens enhet genom fridens band. Och sen står det längre fram i samma kapitel att Herren ger olika gåvor till församlingen. Apostlar, profeter, lärare, evangelister, lärare och herdar. För att skickliggöra de heliga så att de ska komma fram till enheten i tro. Och där betyder tro lärare. De ska få fram enhet i tron, hur man ska uppfattning, ha rätt tro, rätt förståelse. Enhet i tron. Men det börjar inte med läran. Och det är inte grunden för församlingen. Den idén kommer från Grekland. Man bygger på idéer. Och eftersom du har samma idé som jag så hittar vi gemenskap i det. Men den dagen som vi inte har riktigt samma idéer så blir det problem mellan oss. Och då har vi byggt på kunskapens träd som skapar död, som är splittringen, första steget till död. Så det som ger oss gemenskap, det är inte om du tror på ett sätt och jag på samma sätt. Det är inte det som ger oss gemenskapen. Man kan inte bygga vår församlingsgemenskap eller syskongemenskap på läror. Vi måste bygga på det liv som vi har i uppståndelsen från Messias. Det är uppståndelselivet som är våran gemenskap. Och det är den betoningen som jag upplever Herren vill att vi ska få tag på här nu. Och då är det inte teori, det måste vara praktik. Vi skrev det i den här, när vi har ju haft dopförrättningar här på konferenserna. Och vi har nämnt om det här lite då och då. Och vi har den inställningen för det mesta. Dopfrågor. Vi säger så här. Lovar du att försvara Israel och det judiska folket och älska alla de som är pånyttfödda av Guds ande? I vilket sammanhang de än befinner sig. Lovar du att älska alla de som är pånyttfödda av Guds ande, i vilket sammanhang de än befinner sig i, vilken lära de än har, vilken, oberoende av vilken knäpp doktrin de har, om de har fötts av Guds ande, så är jag tvungen att älska dem. Om de har nytt liv i Messias. Om någon har nytt liv i Messias. Om det är min broder eller syster. Så har jag plikt att älska. Det är grunden för församlingen. Det är grunden för församlingen. Vi måste vara ivriga att bevara andens enhet, står det. Ivriga, någonting som vi måste jobba för att bevara andens enhet. Det finns många människor man kan reta sig på. Det finns många beteendemönster man kan reta sig på hos andra och kanske också hos sig själv. Ofta är det så att när vi ser saker hos andra så har vi det mest själv, samma sak. Om jag retar mig på någonting hos dig så beror det på att jag har det själv. Så när jag retar mig på någon så betyder det att jag måste titta i spegeln och titta, vad har jag? Så du som retar dig på någon annan, ta fram spegeln och fråga dig själv, varför retas jag av den personen? Den personens beteendemönster, det är inte säkert ens att det gör så mycket. Bara du ser den personen blir du retad. Då behöver du gå igenom ditt eget liv och fråga dig själv, vad är det i mig som gör att jag blir irriterad på den personen? Det är Guds sätt att tala till oss genom andra. Vi måste alltså jobba med att behålla kärleken och gemenskapen i anden. Och sen får vi lära oss olika saker med tiden. I en familj har man ju en ganska stark gemenskap. Därför att vi är födda av samma mamma för det mesta. Nu har det ju blivit ganska mycket upplösning i familjerna. Så man kan ha olika föräldrar i familjen. Men i en normal familj, en normal som Gud hade tänkt det, så är ju syskonen från samma föräldrar. Och då är det en grund för att man måste ju faktiskt hålla ihop. Och när vi gifte oss så tänkte vi att vi har ju så många vänner, vi hade jättemånga vänner. Och nu är de flesta av de vännerna inte kvar. Och man tänkte ju så att vänner, de håller hela livet. Det finns ju vissa vänner som håller hela livet, men de som håller hela livet, det är ju släkten. Jag drar ju med mina syskon hela livet och mina föräldrar så länge de lever. Och det är någonting som vi måste lära oss att leva med. Syskonen. Och jag är faktiskt pliktig att älska. Det är grunden för församlingen, så är det livet i Messias. Nu är det så här att pånyttfödelsen är en mäktig sak. Låt oss läsa lite i andra Korintierbrevet 3. Börjar vi nu rekommendera oss själva igen? Jag vet inte vilken version jag ska läsa. Jag tar Folkbibeln 15. Då blir det inte bra, så ändra på det. Eller behöver vi som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er? Nej, ni är vårt brev skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är ett Messias brev, skrivet genom vår tjänst. Inte med bläck, utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten, utan på tavlor av kött i era hjärtan. En sådan tillit till Gud har vi genom Messias. Inte så att vi av oss själva kan tänka ut saker på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Bokstaven dödar, men anden ger liv. Här har de två träden. Kunskapens träd och livets träd. Rabbinerna lär att Adam skulle kunna äta av kunskapens träd längre fram. När han hade ätit ordentligt av livets träd. Det är ju inte fel att skaffa fram kunskap. Och Paulus talar om det i första Korinthierbrevet 2. Han sa, jag vill inte veta av någonting annat hos er än Messias och honom upphängd på trä. Och min predikan, det var inte i visdomsord och fina förklaringar utan överbevisning i ande och kraft, för att er tro inte skulle vara grundad på mänsklig visdom utan på Guds kraft. Grunden är Guds kraft. Men så säger han lite längre fram att visdom talar vi hos de som är mogna, fullmogna, som har kommit upp till lite andlig mognad. Men vi talar inte den här världens visdom, utan den visdom som Gud lär oss. Vi uttyder andliga saker till andliga människor. Det finns vishet. Det finns kunskap. Men då har man först lagt en grund för att få ta på det på rätt sätt. Annars blir det död. Om vi äter av kunskapens träd så dödar det. Om vi bygger gemenskapen på idéer och kunskap så dödar det. Det skapar splittring. Men om vi bygger på ande och liv så har vi gemenskap. Redan dödens tjänst inristade med bokstäver på stenar. Nu är det här lite svårt. Jag ska ge min tolkning på vad Paulus skriver här. För jag är 100% säker på att han talar inte illa om varken Toran, varken Moshe Rabbeinu eller judisk halakha eller judendom. Han talar inte illa om någonting av det. Han bara gör en jämförelse. Och i jämförelse med så är det gamla som han skriver. Men det är inte i sig själv någonting dåligt eller förkastligt. Och när han skriver då dödens tjänst så betyder det inte att Moshe Rabbeinu fick Toran för att döda människor. Utan det betyder att Toran gavs till människor som är på väg att dö. Det är en tjänst för de döda. Det är en Guds manifestation av sin Torah och sin kraft bland människor som har en dödlig natur och som är på väg att dö. Och den här tjänsten hade inte förmåga att förvandla de dödliga människorna till odödliga människor. Därför kallas det för dödens tjänst. Det är så jag förstår det. Redan dödens tjänst inristad med bokstäver på stenar. Kom en sån härlighet att Israels barn inte kunde se på Moshes ansikte för dess strålglans. Även om den glansen bleknade. Hur mycket större härlighet ska du inte andens tjänst ha? Har du sett någon stråla som Moshe Rabbeinu? Om vi nu pratar i fysiska termer. Jag tror inte ens Yeshua strålade innan han dog som Moshe Rabbeinu. Efter han uppstod så visade han sig på Patmos. Hans ansikte lyste som solen när den skiner i sin fulla kraft. Men då säger Paulus att det här nya förbundet som är i kraft av Yeshuas uppståndelse, det är mycket större härlighet än Moshe Rabbeinu. Det som Israel fick se i hans ansikte. Hur mycket härlighet ska då inte andens tjänst ha? om redan fördömelsens tjänst. Det betyder alltså att Toran gavs för dels för att avslöja synden i folket, så att folket skulle få uppleva nåd av Gud, men också för att lägga till rätta de som, låt säga, i ett samhälle där Toran får bestämma, där släpps inte synden ut, för den fördömer synden så att inte synden får fritt spelrum, trots att det inte blir omvändelse hos de människor som syndar. Men Toran har en funktion att stoppa till korruptionen i den här dödliga, korrumperade människan, som är, som Paulus säger, vi var vredens barn av naturen, vi lika väl som de andra. Av naturen föds man till att vara vredens barn. Det för synden finns i oss. Fördömelsens tjänst hade ju härlighet. Hur mycket rikare på härlighet är då inte rättfärdighetens tjänst? Det som förr hade härlighet har ju ingen härlighet alls jämfört med den överväldigande härligheten. För om det som bleknade kom med härlighet, hur mycket större härlighet har då inte det som består? Här är alltså kontrasten mellan det som tar slut och det som består i evighet. Det betyder inte att Toran tog slut när Yeshua dog. Det är en missuppfattning. Den tar slut när himmel och jord förgås. Men sen kommer den nya himlar och ny jord. Och då finns det saker som är eviga. När vi nu har ett sådant hopp går vi helt öppet till väga. Vi gör inte som Moshe som satte en slöja för sitt ansikte, för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Enligt Hugo Odeberg ska det här förstås här. De kunde inte se slutet av den strålglans som Mose hade i sitt ansikte. Vill säga Messias. För att Israels barn inte skulle se slutet på det som var försvinnande. Så ska det vara. Men deras sinnen blev förhärdade. Än idag är samma slöja kvar när de läser de gamla förbundets skrifter. Och den lyfts inte bort, för först i Messias försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja över deras hjärta när de läser Moshe. Men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Den här nivån där Toran blev given, det var den fysiska nivån. Toran kom ner till jorden. Det står skrivet, Toran finns inte i himlen. Den är på jorden. Gud har gett denna underbara uppenbarelse på Sinai till dödliga människor i den materiella världen, för att uppenbara sin härlighet i den här världen. Och därför så syntes det fysiskt när hans härlighet lyste genom Moshe Rabbeinu. Och det nya förbundet är inte i den materiella världen. Därför finns det ett ljus och en härlighet som är starkare än den som lyste genom Moses ansikte, som var och en av oss har fått när vi föddes på nytt. Så finns det ett ljus i oss som är mycket starkare än det som lyste genom Moshe Rabbeinu. Och det ljuset har Gud gömt. Det står, vi kan läsa det i nästa kapitel här, att denna skatt har vi i lerkärl. Titta här. Vi läser kapitel 4, vers 1. Därför när vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så ger vi inte upp. Vi har tagit avstånd från allt. Vi kan hoppa lite grann. Vers 6. Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Messias ansikte ska sprida sitt ljus. Ser du här, Messias jämförs med Moshe Rabbeinu. Hans ansikte lyste och Messias ansikte lyser. Och det är Guds härlighet som strålar från Messias ansikte. Och det står att han har lyst upp våra hjärtan. För att kunskapen, och det här är inte intellektuell kunskap, utan det här är erfarenheten. Som ni vet, så det hebreiska ordet da'at har med erfarenhet att göra. Det har vi pratat om tidigare. När vi läser ordet kunskap, så har det med erfarenhet att göra. Så när vi erfar, när vi upplever, när vi får rätt koppling till Gud, så kommer den här härligheten att lysa i våra hjärtan. Så att det blir ljust på insidan. Men denna skatt, vers 7, har vi i lerkärl. Lerkärlen är kroppen. Lerkärlet. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Så det finns en starkare härlighet i det förnyade förbundet än det som visades på Sinai. Men det är gömt i våra kroppar. Kroppen är som en slöja, som ett kärl, lerkärl, som är väldigt svagt. Och om Gud skulle på något sätt öppna bröstet här och ta fram det som finns i anden, inte det som finns i det fysiska, om vi kunde på något sätt dra undan slöjan, då skulle vem som helst här som har fötts av anden kunna lysa upp det här rummet 1000 gånger om utan att det behövs några ljus här. Om vi nu gör lite jämför, vi kan liksom prata lite grann så här för att vi ska få en uppfattning om vad det handlar om. Det som finns i den pånyttfödda människan är så mäktigt. I den pånyttfödda människan, i oss, finns ett liv, en kraft, en härlighet som 1000 miljoner gånger om är starkare än det som hände vid Sinai. För det som hände vid Sinai, det är temporärt. Men det som har hänt i dig, det är evigt. Så det räcker inte med 1000 miljoner. Och då ställer jag frågan då. Var finns den kraften i våra liv? Hur ska vi få löst den? Hur ska vi få loss den? Hur ska vi få ut den? Hur ska jag kunna leva i den här nya människans härlighet resten av tiden innan till Yeshua kommer tillbaka? Det finns tillräckligt mycket kraft i en människa här för att hela Sverige ska kunna bli totalt förvandlat. Det räcker med en här. Messias i oss är så mäktig så det kan förvandla hela Sverige. Vad är det som gör att inte Sverige förvandlas genom oss då? Ja, det är resten av konferensens tema. Du tycker vi skulle annars ha åkt hem nu då? Annars hade vi åkt hem nu, ja. Precis. För våran längtan är ju att det vi har i Messias ska få bli uppenbarat. Att det ska få komma ut, att det ska visa sig.
se din son Messias Yeshua. Uppenbara livet som vi har i honom. Låt oss få se vad vi är.